Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 58:e avsnittet av Släpp sargen. Är du spänd på julen, Robin Figren?
Nej, alltså jag är lite grinchen. Jag vet inte, julen har liksom, det är inte som det var, känner jag. Det kan ju vara lite för att man inte har någon egen familj eller så här. Jag vet inte. Jag har blivit lite grinchy på sista tiden. Men det är ju mysigt. Det är mysigt med snö. Det är mysigt med ljus och sånt. Hur känner du? Är du laddad för tomten? Ska du sitta i tomtens knä?
Jag tror jag kommer behöva vara tomten, så att säga. Jag känner väl lite som du. Alltså så här. Det är ingen större grej för mig, ärligt talat. Men du tenderar ju vara lite så här anti det som många annars gillar.
Jag har ju erkänt mig som en sån där contrarian som måste gå emot allting.
Absolut.
Så här, om alla gillar midsommar och jul, då gillar jag St. Patrick's Day. Och men du vet, det blir min högtid på något sätt.
Mikkelsmäss, eller vad fan heter det?
Jag vet inte.
det finns någon luddig. Det heter något åt det hållet i alla fall. Ja, skitsamma. Men hur ska du fira då? För någonting blir det väl ändå hos Casa del Figren.
Nej, men lite luddigt än är det. Men min vilda gissning är att jag sitter på någon alptopp någonstans.
Jaha, okej.
Okay. Så jag vet inte, här nu är... Sen kommer ju faktiskt Frölunda ner i dagarna. Så man kanske någon dag efter jul eller sådär kan ta sig till Davos och morsa på det gänget.
Just det.
Om man känner att man har tid. Så det skulle kunna vara en liten utflykt.
Ja.
Men jag blir kvar i Schweiz i vilket fall. Vad ska du hitta på? Snälla, säg att du har en sån här tomten i alla fart till barnen.
Det brukar faktiskt vara lite åt det hållet. Men det blir en spretig jul i år. Jag ska ner till Småland och fira två olika jular där. Och sen blir det en vända till Göteborg för att fira jul där. Så det blir liksom tre olika stationer, kan man säga. Så det blir spretigt och ganska intensivt.
Tre olika tomtar också då.
Det blir ju det, va. Så man ska nog överleva det med.
Mm.
Du, vad är det viktigaste på julbordet för dig då? I år lär det väl bara serveras Jägermeister då, antar jag. Men, i vanliga fall.
Nej, men jag, julskinkekille. Alltså starksena, julskinka på en hård macka. Alltså det är svårslaget.
Ja.
Och så julmust till det. Och sen dricker man vatten så inåt helvete. Och så gubbkissar man 9 gånger per natt under julen. Vad har du för någonting? Vet du att jag får en känsla här nu att du kommer skaka fram och säga, ja, men jag gillar att pilla ut anchovisen ur Janssons frestelse. Det tycker jag är gott. Du kommer ha något svårt här nu. Jag känner det.
Nej, jag har ju otroligt svårt för kall fisk.
Mm-hmm.
Och även om, jag vet inte om man kan skicka in anchovisen i Janssons i den kategorin. Men så här, sill och sånt klarar jag ju inte av. Lite svårt för laxen också, va. Så jag landar nog ändå hos köttbullarna på något sätt, alltså. Klassiskt men ändå stabilt. Du, finns det några liksom hämningar runt julen, givet att man jobbar med att spela hockey?
Ja, men jularna blir väldigt lugna. Alltså det blir inte den här kanske du vet extra julölen, så att man blir lite julfullsmysig. Och det är så kort. Det är ofta man har bara en eller två dagar. Alltså,
just det.
Du hinner ju knappt komma i stämning nästan.
Ofta är det väl rätt hård träning den 25:e dessutom?
Ja, hemma så är det ju break. Så det är ju... Man sitter ju på något sätt mitt i hårdträning. Lite.
Ja, men det är... Det låter som att du kommer få en fin jul ändå, Robin. Det gläder mig ändå på något sätt. Det blir nog ett lite kortare avsnitt idag. Folk har ju fullt upp med annat än att lyssna på hockeypodd, antar jag, i de här dagarna. Men med det sagt så tycker jag vi kör igång. Det är ju juletider. Och under julen ger man som bekant bort klappar. Och en klapp är ju också ett annat ord för en lättare smäll. Och en smäll kan ju göra lite ont. Och något annat som kan göra lite ont är att bli tacklad. Därför ska vi surra lite om det här, ja men rätt laddade ämnet idag, tänker jag. Känns det logiskt och bra?
Ja, först och främst så känns det som att jag är med i parlamentet i den här ronden som heter Det är klart man hänger med. Alltså, men det var en snygg
ja, övergång. Just det. Försöker peta Anders S. Nilsson här nu om han fortfarande är programledare.
Ja.
Hur många tacklingar tror du att du satte senast du spelade i SHL, säsongen 18-19 med HV?
Vi var inne på det här med förra veckan, där, vem som för statistiken. Jag tror att de gav mig totalt 21 stycken tacklingar. Ja,
det är faktiskt en ganska bra gissning.
Ja.
17!
Ja.
Du var inne på det lite där, och vi fick... Även efter senaste veckans snack om statistik, ett meddelande från en person som arbetar med att notera sådant som tacklingar. Och lyssnaren skrev då att man inte registrerar till exempel, ja, med sådana där halvdana grejer, alltså fjösar in i sargen, eller fulare smällar som ger utvisning. Kände du till det sistnämnda där? Att ett riktigt överfall till exempel, det räknas inte som en tackling?
Nej, det kände jag inte till. Det på något sätt kanske det borde göra, eller? Det var min spontana tanke. Det borde väl räknas som en tackling?
Ja, jag blev förvånad i alla fall. Det verkar ju som att man liksom vill få en tackling att vara något fint då, så att säga, givet.
Jag tycker fortfarande att det är luddigt, alltså, det här med...
Ja.
Alltså, för även för att han förklarar sig som en liten halvfjös, det är ju fortfarande upp till betraktaren vad det är för någonting. Så att det är fortfarande luddigt för mig.
Det är inte riktigt lika tydligt som så här, är det mål eller inte?
Nej.
Men vet du vad? Skit samma.
Ja, jag släpper det.
Ja. Hur tänker du när du ska sätta in en tackling?
Jag tänker väldigt mycket det här klassiska risk-reward-tänket.
Mm.
Alltså på väldigt många olika parametrar. Alltså, anledningen till att man vill tackla är att man vill dra fördel av någonting. Alltså... Mm. Vinna pucken eller vinna is eller få bort en motståndare ur spel. Samtidigt måste du tänka lite också så här, vad har man för fart? Alltså, kommer det här göra ont på mig? Alltså, man får vara lite smart där också. Det kommer lite mer med ålder, tycker jag. Jag tror att de flesta känner igen sig att när man kommer upp sådär, att man tänker ingenting när man ska tackla, utan man ska bara tackla för att man borde tackla här liksom.
Ja.
Men det kommer en liten intelligens på vägen på något sätt.
Men det låter ju som att det är ganska mycket att väga in på väldigt kort tid då. Det borde ju göra den här grejen ganska komplex.
Ja, men det är klart det. Och det är väl därför det är ett av de liksom mest söndertrasade ämnena i hockeyn.
Exakt, exakt.
Men det är för mig det handlar om spelsinne det också. Alltså, det här med att tackla och sådär.
Mm. När du ska ta emot den då? Alltså, du ser att det håller på att smälla. Går man bara då liksom in för att skydda sig? Eller hur tänker man som mottagare?
Nej, men alltså, det första, det viktigaste är ju att kunna liksom ta bilder och liksom lokalisera vart är du, vart är motståndaren, vart är pucken, innan du ens i närheten av den. Alltså, du måste röra på huvudet och se vad som händer runt dig. Vid tacklingsögonblick så där så finns det ju också lite att tänka på. Alltså, vem är det som kommer? Är det liksom ett psykfall? Då kan det ju vara läge. Ja, men ja, du fattar vad jag menar. Men då kan det ju vara då kan det vara lite läge att kanske sätta upp klubban, händerna snabbt. Alltså, det vet jag att det lärde jag ju mig i kanadensiska juniorligan. Det här var ju ett par år sedan. Men då var alltså att skydda sig var ju att sätta upp klubban i ansiktshöjd på den som skulle tackla.
Ja, det är ju inte helt kanon egentligen kanske.
Nej, men det kanske inte, alltså det var inte så att meningen till det var att man skulle träffa han som tacklar med en crosschecking ansikte, utan det var ju för att han skulle hinna stanna sin tackling.
Ja, ah, okej, okay. Ett litet varningens finger,
ja, ja, men lite. Det får ju han att sakta ner i vilket fall, och att han liksom måste anpassa sig lite efter en själv. Men sen också så där, också lite en ålderssak, man lär sig lite så här i dueller, ska jag gå in först i den här? Pucken hamnar i sarghörnet, jag möter en kille som är ett huvud längre än mig,
ja,
och väger 10-15 pannor mer, då kanske inte jag ska gå in först. Ja, jag kanske får se ut som en jävla fegis då som inte går hämta den. Men å andra sidan så kanske jag, det är någonting som jag har tränat på, att låta han gå in först för att jag vet att pucken kommer studsa ut. Alltså,
just det.
Det är också lite där, vad är det värt? Alltså, man brukar ju prata ganska mycket om att take a hit to make a play.
Ja, just det.
Ja, absolut. Det finns de stunderna när man måste göra det också, kanske i ett slutspel. Liksom. Jag måste få ut den här pucken, så nu får jag räkna med att bli överkörd här. Men så kan man inte hålla på en hel säsong. Då får man ju tänka omvänt kanske. Ja, nej, men jag låter han ta pucken här nu, så får jag kanske försöka vinna den i läge två istället.
Just det.
Så det är lite det där, värdera liksom, situationer och så. Jag tänker mycket när man är runt nära sargerna, liksom, att så här, du vill inte ha den här liksom lite läskiga situationen 1-2 meter från sargen där det blir kollision. Då kan det vara bra ibland att möta upp motståndaren, alltså för att slippa få kollisionen, så att man åker in tillsammans i sargen lite. Det är lite en respektsak också om man ska tackla själv, att fan, ja, men vi kanske ska liksom tangla upp, alltså att vi liksom knyter upp varandra innan vi åker in i sargen, så att det känns lite mer kontrollerat.
Ja.
Det finns lite sådana där saker, men som jag startade med, det är mycket vad man får ut av det, risk reward och lite rutin liksom, handlar det om.
Jag tyckte det var ganska intressant, Niklas Lidström berätta, som gästade oss förra veckan, att motståndare började lägga liksom lösa dumpar mot honom för att verkligen kunna trycka till honom mot sargen. Alltså det blev som ett sätt att komma åt Lidström, att så här lösa dump så att pucken nästan fastnar vid sargen, för då är det mycket lättare att komma åt honom, så att säga.
Ja, men exakt, och lägga dem knöliga, alltså lägg en spindel, en puck som liksom studsar ganska långsamt så att han inte kommer ut därifrån. Men
ja,
han var ju en sån, han blev ju sällan tacklad liksom. Han var ju för smart för det. Alltså jag vet, när jag spelade den här juniorligan då mötte vi en back då som var totalt överlägsen, som heter Chris Russell. Tror han fortfarande spelar i NHL? Ja, skitsamma. Då fick vi exakt samma instruktioner. Lägg den i hans hörn, fullföljd.
Ja, okay.
Men det här var ju slutspel också, så i match 3 liksom, då insåg vi, fan, det är omöjligt. Vi ger ju bara bort pucken, alltså han slider ju bara ur den som en ål, och så har vi jagat i tomma intet liksom. Också bevis på bra spelsinne.
Ja, men det är klart det är det. Du var inne på det, att det är ett ganska söndertrasat ämne det här, och vi ska inte älta det här med ansvar vid tacklingar, hej och hå, det har redan gjort 7000 gånger. Men vad känner du kring att liksom tacklingar har blivit en sån grej, vad ska man säga, som är så söndertjatat? Alltså det är ju ett ämne som, jag vet inte, jag börjar nästan gäspa när jag hör att man ska prata om det, till exempel C-more, för jag vet alltid vad det kommer handla om. Ja, då kan man ju tycka att jag är lite motsägelsefull här som tar upp det, men jag tänker att vi approachar det på ett lite annat sätt. Men vad tänker du kring det där?
Alltså, jag är förstående till att det har blivit en het potatis, eftersom hockeyn har börjat gå så fort och det är så många huvudskador. Så jag förstår att det har blivit ett ämne, och det förstår vi allihopa. Men sen, diskussionen i sig, alltså, jag tycker ibland lite att det har väckt över lite mycket kanske ibland till mottagaren. Det har blivit ungefär att någon ska sätta sig lite på tvär. Det känns som att någon startade med att anklaga mottagaren för att vara den fule liksom. Och sen har alla hakat på det lite sådär, så att ibland kan jag sitta och titta på C-more-sändningar och så här, säger man nu att det bara är mottagarens fel för att man, alltså vad vill man åt nu? För att jag tycker inte alltid att det är rättvist att man lägger allt ansvar på mottagaren heller liksom. Alltså det är ett delat ansvar. Det är inte att det ska vika över någonstans, tycker jag. Vad känner du med det där liksom?
Ja, jag har varit inne på det ganska länge. Det är faktiskt det som du säger där. Alltså det är väl ett delat ansvar. Mm. Och sen får man ju se från situation till situation. Alltså det kan ju variera, tycker jag också, hur man ska fördela ansvarsbördan till exempel.
Mm.
Men jag tycker framförallt det är synd att jag har landat i att så här, nu ska vi prata tacklingar, respekt och ansvar. Då känner jag det är liksom en gäspning i ryggraden.
Mm.
Och jag vet inte, jag tycker det är lite, jag tycker det är lite synd. Mm. Det kanske bara ligger hos mig, men det är så jag känner det i alla fall. Men klart som fan, det måste diskuteras. Det är svinviktigt, det handlar om folks hälsa.
Ja, exakt.
Så det är ingen kritik från min sida på så vis. Det är bara att jag tycker man kan belysa det på fler sätt också än att bara prata om så här, vem har störst ansvar här? Eller visas det respekt? Hej och hå.
Vet du vad jag tänkte? Förra veckan pratade vi lite om vi touchade lite ämnet på vad man skulle göra eller kunna föra in för statistik och förändra hockeyn eller så här. Alltså det här med interference, jag är ju fortfarande inne på det, att börja tillåta lite mer interference. Alltså nu när vi ändå är inne på tacklingsämnet också, att tillåta lite mer interference skulle göra att spelarna blir forcerade att bli lite smartare, att använda hjärnan lite mer, skulle sakta ner tempot lite och även lite mindre huvudtacklingar, tror jag. Vad tror du om det?
Okay. Det är i alla fall en intressant tanke. Du menar att liksom tillåta lite mer interference kanske på sikt bygger spelarnas vaksamhet att det kan smälla.
Ja, men jag tror det. Och att det skulle hjälpa att sänka farten. De här stora, liksom, jag ska inte säga vårdslösa, alltså okontrollerade olyckshändelstacklingarna där man träffar huvuden och sånt. Jag tror att mycket skulle kunna försvinna om man tillät lite mer interference. Alltså jag tror att det är kanske inte så många som håller med mig för att man vill ha den här snabba och det ska gynna de skickliga spelarna och så. Men jag menar, den skickliga spelaren har oftast det härliga spelsinnet och den höga spel-IQ'n. Så att jag tror inte att de skulle störa så mycket. Alltså det här med klubbor och hakningar, fine. Men just interference-delen, och då pratar inte jag att man ska åka och tackla spelare ur spel, utan stänga spelvägar stillastående och sånt där liksom.
Jag fattar. Lite mer screening-grejen.
Exakt, lite mer basket på något sätt.
Ja.
Pick and roll, ja, screen.
I alla fall i svensk hockey så smälls det ju faktiskt inte så mycket. Lagen som tacklas mest i SHL ligger på runt 12 per match. Om man bortser från liksom det här med hjärnskakningar och hälsa och hela den biten, övervärderar man det här med tacklingar bland supportrar och media?
Ja, bra fråga, den kanske du ska svara på.
Ja, men kanske, jag tycker att det finns en jäkla så här nästan hype runt tacklingar, att det är så viktigt att lagen tacklas och det är så häftigt och bra och hej och hå. Men om man trattar ner det så sker det ju ganska sällan.
Ja.
Och jag tror man har en slentrianmässig bild av att det tacklas mer än vad det verkligen gör. Alltså, de lag som ligger i topp, alltså 13 typ tacklingar per match. Slutar på per minut, så fan, det tacklas ju jättesällan. Helt plötsligt känns det ju som då.
Tror att det skulle kunna vara en lite generationssak det där? Alltså, tror du att du har samma känslor för tacklingar som någon som är 15 år yngre än dig? Jag menar, för att de har ju inte sett den här tiden då det var liksom helt okej med open ice tacklingar liksom i huvudet och till höger och vänster och sådär liksom. Tror att man ser på det lite olika?
Ja, det tror jag verkligen. Jag tycker mig framförallt märka hos kanske de som är typ i min ålder, runt 30 och äldre, att så här, ett lag som tacklar, de kämpar. Att det är liksom, det är så det ska vara. Det ska tacklas mycket, för det är liksom ett bevis på att man försöker och att man gör något bra. Men jag är inte riktigt överens med den bilden, att så här, att det är riktigt så enkelt.
Nej, det är ju svårare att tackla sig då.
Ja.
Alltså det är faktiskt, det går svårare, och så måste du ha de här nya parametrarna liksom, det här med huvuden och allting. Så att det är inte så konstigt att de blir färre. Jag kan ju fortfarande så här, Alltså en klockren tackling. Jag kan ju verkligen förstå hur supporter ögon att stå där, alltså en fair snygg i bröstet som bara ekar liksom i 10 minuter efter. Det är väl klart att det är en liten liksom, klart att man får lite ryck i jeansen då liksom. men för mig är inte det någonting som jag verkligen behöver se 7-8 gånger per period liksom. Det kan jag inte säga.
Nej, men det, alltså, jag är helt med dig där. Men lika så är jag med dig på att så här, ser man en riktigt väl utförd tackling. Oskar Engsund satte ju en klockren på Erik Gellernas här för ett tag sedan.
Ja.
Alltså då det är ju en applåd uppe i skallen. Det får man ändå säga. För det har någonting. Ja. Så enkel är man som hockey konsument, ja, eller vad man ska säga.
Ja, nej, men exakt. Och jag tror att back in the days då gick många på hockey för att se de här 7 tacklingarna per period, och då kunde de gärna få sitta, ja, i huvudet. Det var inte så noga, utan det var ju ett riddarspel liksom, gladiatorspel. Det var ju det som man prisade för liksom.
Det snackas ofta, tycker jag, om att spelare som gärna tacklar är de som väcker laget. Det kan ibland snackas om att han väckte laget med den här tacklingen och sådär. Finns det något där, eller är det någonting man bara säger?
Det finns nog någonting i det. Dock tror jag att det är så jäkla svårt att få till sig en sån där Oskar Engsund-tackling som du var inne på nyss.
Mm.
Om man ligger under med 3-1 och så ska man hitta en sån tackling. Hänger du med?
Mm. Ja, absolut.
Det är den typen av tackling som kanske får igång ett bås liksom. Men den går inte att hitta hela tiden. Då vet jag inte, då tycker jag att det blir lite överladdat att liksom ungefär fan gå in och kör över någon här, skapa energi.
Ja.
Alltså då får man nog idag i vilket fall se det som att alltså man får nog försöka hitta energi på något annat sätt, tror jag är smartare än att liksom verkligen trycka på en stor propp till exempel.
Ja. Men har du varit med många gånger att så här, man sitter i båset, det kanske är lite halvsömnigt, och så är det någon i ditt lag som sätter in en riktig sån rejäl doning och det liksom vibrerar i hela sargen, och att det liksom har lett till att så här, fan, nu kör vi liksom, att det har förändrats.
Ja, men ofta blir det ju en liksom en form av kedjereaktion på något sätt. Alltså säg att du har ett byte då.
Mm.
Och så har du en spelare som tacklar någon.
Mm.
Och så tacklar nästa spelare bara 7 sekunder efter. Och helt plötsligt så är arenan igång. Och fansen och applåderna. Så att det blir liksom som ett lyft.
Fattar.
För hela liksom, egentligen hela jäkla byggnaden. Mm. Ja. Och den åker man ju lite mer på. Det ska jag erkänna, det gör man ju.
Just det. Tränar man något på att tacklas?
Man gjorde nog lite det när man var yngre. Då var det mycket så här. Lite så här med landslagen. Då, juniorlandslagen, då kom jag ihåg att då fick man lära sig lite det här med att tackla på armar liksom, längs med sargen. Alltså så här, hur kan man vinna puck på bästa sätt och sådär. Men jag kan ju inte säga att det har varit överdrivet mycket. Det kan jag absolut inte säga. Alltså på min tid, det var ju bara learning by doing. Det var ju bara liksom tackla så får du se. Det kanske blir utvisning, det kanske blir... Man fick bara lära sig den vägen liksom.
Ja, men det är bilden jag har fått också, att dagens SHL-spelare så att säga, det tränas inte på att tacklas, men man räknar med att de är färdiglärda på något sätt.
Ja, men exakt. Där kanske man skulle kolla med någon U9-spelare kanske, hur fan det går till där. Alltså.
Det här med tacklingar och så, är det någonting man pratar om inom lagen, det här att nu ska vi sikta in oss på den här spelaren till exempel, eller så här, tryck till honom ordentligt i första bytet, hej och hå.
Jo, men så kan det vara lite. Alltså, du vet ju också lite som, alltså jag som forward, jag kan ju veta, möter jag en back som jag vet blir lite skitnödig efter en eller två tacklingar, då det är väl klart att man kanske heller lägger den i det hörnet.
Okay.
Och precis som Lidas, ska jag säga Lidas? ska jag säga?
Vi är Lidas med honom nu.
Nej, men precis som han sa, att det är självklart att han känner att han får lite fler puckar så här, för att han är en värdefull spelare och spelar många minuter. Sen vet du också som lag att okej, okay, du ser laguppställningen. De här gubbarna, de spelar bara på 5 backar.
Mm.
Alltså att chippa ner puckar och fullfölja tacklingar där. Det behöver inte vara liksom monstertacklingar varenda gång.
Nej.
Men att de under 60 minuter ska få vända och vrida, åka ner i sargen, få en propp och så sen behöva följa med upp. Det sliter ju. Så då kan man ju välja att trötta ut liksom en backuppsättning på det sättet.
Fattar.
Hur man tröttar ut forwards, det vet inte jag. Då får du ta kontakt med en back istället.
Vi inledde ju det här segmentet med att du fick gissa hur många tacklingar du själv satte för några säsonger sedan. Nu tänkte jag att du ska få gissa kring några av dina SHL-polare, hur tacklingsglada de är.
Mm, kul.
Så jag kommer säga en spelare och antal matcher han har gjort så här långt den här säsongen. Och så ska du helt enkelt gissa hur många tacklingar han har satt.
Japp.
Patrik Zackrisson, 21 matcher.
Uff. Alltså han åker runt med ett par stringtrosor och handväska. Inte för att det är något fel med det, men han är smart. Han spelar ganska mycket på IQ, så att jag säger att han... Hur många matcher är vi inne på? 25?
21.
21. Han har tacklats 14 gånger.
Ja, det är otrolig gissning. 15.
Ah, satan!
Ah, men det, den tycker jag typ du får rätt för. Alltså, det är någon form av så här plus minus 2 eller något i den stilen får du komma undan med här. Vi tar en till i läxan då. Jonas Arnelöv, 19 matcher.
Ja, men här, nu tror jag nog att vi... nu åker vi nog upp en våning, tror jag. För han är stor och han nyttjar sin hydda ganska mycket. 21 matcher, sa vi.
19 matcher.
19 matcher, sa vi. Och då säger jag 21 tacklingar.
Ja, det är ju otroligt bra gissat igen. 22. Ja,
men vad fan då?
Nej, men vad fan? Var nöjd istället. Det är bra gissningar.
Ja, men jag vill vara perfekt, vill jag vara.
Ja, du är perfekt, Robin.
Ja.
Okej. Okay. Niklas Lasu, 22 matcher.
Här vet jag att Rogge, han har ju stått med en pinne och petat på han och eldat upp han inför varenda match. Och han har bara stått där med mössan i handen. Hur många matcher sa vi? Förlåt.
22.
22 matcher. Han har idag 31 tacklingar.
Ja, det är faktiskt lite lågt till och med. 37.
Ja.
Mm. Vi ska ta några få till. Marcus Ljung.
Mm.
28 matcher.
28 matcher. Han spelar ju också mycket med IQ och är ju smart och är ganska hal också. Dock är han ju center. Nej, men jag säger att Marcus Ljung på 28 matcher har han fått in också 14 tacklingar.
Får halvera det.
Oj.
7.
Oj. Jaha. Jaha, där gillar vi inga sarghundar inte.
En som gillar sarghund lite mer då. Pontus Widerström, 27 matcher.
Mm. Nej, men det är lite hans roll. Så jag säger att han har, och jag tror att han går lite i bräschen i den forwardsuppsättningen. Så på 27 matcher har han 28 tacklingar.
34.
Åh, oh, fan. Mm.
Sen ska vi avsluta med ni kanske inte är vänner, men jag vet att du tycker han är lite fräsig som hockeyspelare. Linus Omark, 27 matcher.
Då säger jag 27 matcher, 5 hits har han.
0.
Fan vad jag hoppas på något sätt att han går en hel säs utan noll tacklingar.
Exakt, i det här fallet tyckte jag det var ganska härligt att han ligger på 0.
Ja, det gör jag också.
Ja, jag menar, kan han fixa det 25 matcher till, då tycker jag fan det har något alltså.
Då ska vi nästan dela ut en award till honom. Vi måste komma på något sånt.
Exakt. Vi får kika på det här framåt våren.
Ja, jag tycker.
För en tid sedan la Niklas Wikegård ut en Instagram-video med texten "Får inte hockeyn för mycket skit", som också sammanfattade hans poäng i klippet rätt väl. Jag vet att du gick igång på det här, Robin, och det gjorde faktiskt även jag. Det är klart att det finns saker inom hockeyn som är och har varit piss. Det vet alla. Men jag satte mig och tänkte lite runt det här och kom fram till att det enda nästan som lyfts är ju problem och det negativa. Om man ska hårdra det lite. Och det är klart att det finns en logik bakom det. Men nu ska vi istället, i samband med det som väl många anser är kärlekens högtid, snacka lite kort om hur fantastisk den här sporten också är.
Mm.
Vad är det bästa med hockeyn, anser du, Figge?
Ja, alltså jag som spelare, jag gillar ju samhörigheten, tilliten.
Mm.
Och faktiskt, den här kanske sticker lite i ögonen på folk, men jargongen.
Mm, okej. Okay. Då behöver du ju så att säga utveckla det sistnämnda.
Ja, det är klart jag måste. Nej, men så här. Jag, nej, men jag tycker det finns en speciell jargong inom hockeyn. Alltså, självklart har väl den funnits på gott och ont. Men det är en typ av speciell jargong i ett omklädningsrum. Det är det säkert i alla omklädningsrum. Men jag har...
Mm.
En känsla av att så roligt som man har med så många färgstarka karaktärer och den typen av rapphet i humorn gör det till, jag skulle säga, en av världens roligaste arbetsplatser. Det här, det blir jättesvårt för mig att säga eftersom det har varit mitt enda jobb. Så detta är endast en killgissning. Men det är min känsla i vilket fall. Det är den känslan jag har. Liksom. Att när det händer såna här roliga saker i omklädningsrummet så har jag väldigt svårt att se att samma sak på samma nivå skulle hända på Trygg Hansas kontor vid kaffeautomaten. Liksom.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Du är inne lite och tassar på sammanhållning där, kanske just i omklädningsrummet. Men det där måste man väl ändå ofta känna inom klubben också, ja, till exempel. Ja, ja. Och supportrar känner ju det bland supporter och sådär. Så, för det är kanske det ordet jag skulle lyfta främst kring hockeyn, alltså sammanhållningen på flera plan.
Nej, men absolut. Du är en hel förening liksom. Ja. Alltså, och det är så många steg i de här liksom småfamiljerna, du vet, alltså du kan ju bryta ner till att det är kedjor, det är femmor, det är laget, det är klubben, det är föreningen, du vet, alltså, och sen att alla liksom sliter åt samma håll, alltså det är ju någonting härligt och mysigt i det. Det är det ju. Vad skulle du säga är det bästa? Alltså, är du inne på samma där eller har du något annat som du vill?
Jag har ju en tes, det kanske är att slå in en öppen dörr, men som lyder att så här, det är sunt att brinna extremt mycket för något. Jag känner ganska många som så här, ja, man har 9 små intressen. Men så här, det är kul att fika med vänner, eller så här, det är kul att se en serie man tycker är bra. Men det här att verkligen liksom eldas igång och alltså få puls verkligen och känna att man vill dö ena sekunden och sen bara vilja leva och vara lycklig andra sekunden, alltså ja, att det kan komma och gå så från sekund till sekund som ju hockeyn verkligen står för. Alltså jag tror att det är någonting man mår bra av, så känner jag i alla fall, och det är hockeyn verkligen för mig liksom.
Ja, jag kan verkligen förstå, alltså jag fattar verkligen vad du menar. Det är nog ett sundhetstecken att verkligen kunna glöda för någonting sådär.
Så folk får brinna hur mycket de vill för saker och ting, men där tycker jag verkligen hockeyn har gett mig mycket, så att säga. Alltså det här, alltså det, för mig är det nästan lite terapeutiskt, om det är en så här ett ord, att så här, kunna sätta sig framför en hockeymatch och bara stänga ute allt annat, för att så här, intresset för hockeyn är så starkt. Jag kan inte hålla igång en annan boll samtidigt. Jag tror man mår bra av att känna det på något sätt.
Jag hör lite vad du menar, och jag drar lite så här, lite kanske lite för lång parallell, men just det här du säger, att kunna stänga av allting ute, det är därför man ofta säger det här med idrotten, att det är lite av en frizon.
Ja.
Alltså det blir ju även som supporter då också, att om man har något problem hemma eller vad fan som helst, när man kommer ner då till det här umgänget eller till den här fokuseringen, så gör det att man får en liten frizon, att jag behöver inte koncentrera mig så mycket på vad som händer utanför, utan nu kan jag, inom citationstecken, njuta av det här. Liksom. Så att, jag kan förstå att det är samma känsla som supporter också.
Sen en grej jag kan känna kring supportergrejen är att det finns nog många som verkligen brinner för ett lag, går på varje match och sånt där, som inte har den kanske största sociala kretsen utanför, men som liksom verkligen hittar en, låter så tramsigt nästan, men en plats i livet, om du förstår vad jag menar. Alltså,
nej, jag fattar verkligen alltså.
Man hittar ett sammanhang där man liksom verkligen trivs och brinner och mår bra.
Ja.
Det tycker jag är så jävla fint på något sätt.
Ja, men man drar åt samma håll, och hur många vet man inte så här. Ja, men det är bara att ta det som, alltså, ta unga liksom, kids i plugget, tidig ålder, som kanske är mobbad liksom, eller vad fan som helst har det tufft, och kan byta liksom sammanhang och få en andra chans, eller liksom en typ av gemenskap där istället. Eller ta han på läktaren som har gått på hockey på alla hemmamatcher de senaste 20 åren, som har sina på matchen kompisar som han bara träffar liksom. Det är hans stora glädje en gång i veckan, som han kan ta sin matchpilsner med och så här, och verkligen sammanför folk ihop. Alltså det är som du säger, jag tycker att det är skitfint alltså. Idrott är stort kanske, men för oss blir det ju hockeyvärlden just nu.
Ja, nej, men exakt, precis så. Så här, det har ju pratats mycket om så här, ja, men delvis om mobbing inom idrotten på sistone, och man pratar om att det råder vissa kulturer, machokultur, tystnadskultur och så vidare. Absolut, allt det har naturligtvis förekommit. Men jag upplever i alla fall att hockeyn, att det är mer vänligt och varmt än motsatsen?
Nej, men jag tror ju att de som tycker motsatsen, eller påstår sig motsatsen, är ofta de som inte har varit inne i det.
Nej.
Alltså hockeyn har en, som jag var inne på, den har en speciell jargong.
Mm.
Men väl inne i den, när du förstår dig på den. Alltså som jag är ganska oförstående till de negativa rösterna om hockeyn. Eller i vilket fall kvantiteten av det.
Men om vi ser till det som jag menar på att Wikegård sa där, att får inte hockeyn för mycket skit, håller du med?
Jo, jag håller med. Alltså jag säger att det här liksom kvantiteten av det negativa är inte i paritet med hur det verkligen står till. Inte i min värld i vilket fall. Jag tycker att det är liksom alldeles för långt. Jag håller verkligen med Viken om att hockeyn får, och speciellt när det blir lite av ett, alltså en specifik händelse som vi har haft med inkilningarna nu, då är det väldigt lätt att journalister, folk och många utanför vill gärna spä på, och de vill göra sin berättelse extra unik och liksom. Nu är det inte så att jag minimerar liksom det som har hänt med tidigare spelare, inkilning och sånt, men det blir en väldigt push på det negativa hela tiden liksom.
Och så här, jag håller med dig, och jag menar inte på något sätt att man inte ska belysa problem. Det är klart som fan man ska kunna göra det, och det var det jag var inne på också där, att det finns en logik i att man lyfter negativa aspekter också, men det känns ju likväl viktigt att lyfta de positiva bitarna också.
Ja.
Och det är därför jag tycker det känns så jäkla bra att vi gör det här nu.
Ja, och jag håller med dig, och jag tycker inte den vickbrädan, alltså den har inte balanserats helt rätt tycker jag. Det har varit väldigt mycket negativt och ganska lite positivt. Man skulle gärna vilja vända den, men det är väl upp till oss och många andra också. Inse hur jävla fin den här sporten är.
Fy fan. Älskar hockey, du.
Ja. Så länge solen skiner och det är nedförsbacke.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju lite tacklingstema idag kan man säga, Figge. Vilken är din bästa tacklingsstory?
Jag kom på en. Den var ju både tråkig men lite kul, för det är ju ingenting ont som inte för något gott med sig på något sätt. Men jag var ganska ny i den här juniorligan då, som sagt, åka till Kanada, spela första gången och lite annan typ av spel, väldigt fysiskt. En av mina första matcher i Lethbridge, så fick jag pucken och åkte väl som liksom europeisk, du vet, lite halvborrade ner i isen. Och så gjorde jag liksom en 90 grader över blå linjen. Jag skar in liksom i mitten och droppade pucken.
Ja.
Och sen svartnade det bara. Alltså jag blev så överkörd så jag fick, alltså nästan så jag slog en bakåtvolt och du vet, visste inte vad jag hette, ingenting.
Ja.
Men jag vaknar upp någonstans av att jag står i båset. Och då hade jag ett sånt visir som liksom var böjt, dels liksom, den var böjd åt båda hållen liksom. Fattar, upp och ner och sida sida liksom. Så allt jag ser, allt jag ser är bara en alltså jag ser bara blod i mitt visir som jag lutar mig framåt. Och så här, sen börjar man kvickna till lite och så kommer jag in i omklädningsrummet och så sitter jag där liksom och försöker liksom sortera ut saker och ting. Och då kommer killen som slogs för mig in i omklädningsrummet. Han hoppade ju på den här killen som körde över mig liksom. Slogs och så blev ju han avkastad. Och så kommer han in i omklädningsrummet. Och jag sitter där och han tittar på mig liksom, och jag tackade. Och så tittar han på mig, så säger han bara så här: "Oh shit, you're gonna be so ugly, man." Och jag fattar ingenting. Så jag ställer mig upp och jag har ingen aning om vad som har hänt. Och ställer mig och tittar mig i spegeln. Då är jag spräckt liksom hela läppen under näsan. Så hela min överläpp hänger ner liksom som en gardin över underläppen. Och jag tänker bara, hur fan ska jag rätta till det här facet? Alltså jag ser helt vanskapt ut. Men det var någon doktor där på plats som sydde på plats. Så jag, du vet, åkte hem där med min whiplash-skada, hjärnskakning och liksom 10 stygn i facet. Men det blev ganska okej till slut ändå. Men just den kommentaren att jag skulle bli så jävla ful, och då hade inte jag ens sett mig själv i spegeln liksom.
Ja, det är kul med sån uppriktighet på
något sätt. Och det är precis det man vill höra där, när man liksom, man har det ganska tufft som det är, och så ska man få höra hur jävla ful man kommer att bli också.
Det kommer bli bestående men av det där, ska du veta.
Och just att han startade också med, åh fy fan.
Var det topp tre av de bästa stunderna i ditt liv?
Ja, då mådde jag som bäst när jag satt där. Hela ansiktet bara hängde slafsigt och jag fick höra hur ful jag kommer att bli i framtiden.
Ja, det är skönt att det har gått några år nu så man kan ha kul åt det i alla fall. Och att det gick bra.
Japp.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han är en av SHLs mest frekventa och bästa tacklare. Plöjer över motståndare mer än dubbelt så ofta som tvåan i egna laget. Men 28-åringen har under sin nu sjätte säsong i svenska högsta ligan även snappat upp ett otroligt målsinne. Och kan, jag vågar faktiskt säga chockerande nog, stoltsera med första platsen i backarnas skytteliga. Är smålänningen uppe i Luleå plötsligt seriens mest komplette försvarare, frågar vi oss. Och säger varmt välkommen till podden, Oskar Engsund.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Det är bara bra. Nyss hemkommen från landslagsläget här nu, så lite trött.
Ja, men det är så det ska vara kanske.
Ja, exakt.
Du har ju med dina 8 mål ökat på din totala SHL-målskörd med 80% den här säsongen. Och det är ju faktiskt helt sanslöst för en back som ändå har en i grunden defensiv profil. Är du lika chockad som alla andra?
Ja, men det skulle jag väl säga att jag är. Det känns som alla puckar jag har skjutit i år har gått in i mål. Så man har ett jävla bra flyt här.
Men vad är det som har hänt då? Alltså det kan ju inte bara vara tur, tänker jag.
Nej, det är många som har frågat, men jag har inget bra svar. Det är inte så att jag har stått på skottrampen på sommaren och hållit på, utan... Ja, vad ska man säga? Jag tycker att jag har spelat som jag gjort de senaste åren ändå, men bara att puckarna har faktiskt trillat in. Det är så enkelt, tror jag. För jag har oftast försökt att följa med anfall och sånt här också och försöka vara en tvåvägsback, men som har det med styrkan i defensiven då, men i år har puckarna gått in här.
Men du har inte justerat någonting i ditt spel i stil med att men jag ska följa med mer i anfallen eller jag ska skjuta mer från blå? Alltså det finns inga så här detaljer du har jobbat med. Man tänker att det borde finnas någonting liksom.
Ja, alltså inte överdrivet. Det kanske är att man följer med lite mer då i anfallen. Sen har jag fått spela med Honke i början i år också, som är en offensiv präglad back. Så då har det blivit lite mer offensiva teckningar och lite mer tid i anfallszon än när jag spelade med Pontus där. Då var ju vi mer att ta teckningar i defensiv zon, sen kom byt fort.
Mm, just det.
När pucken kommer över röda liksom. Nej, men så det, jag vet inte om det har med att göra, men det är jäkligt kul i alla fall att det har blivit några mål.
Ja, det får man säga. Du, i början av november sköt du karriärens första hattrick hemma mot Timrå, och det som nästan stack ut lika mycket som din trippla medverkan i målprotokollet var ju din målgest efteråt. Vad kan du berätta om den?
Ja, jag har ju kört den på träningen någon gång så där när jag har gjort mål på... hänger den på Lassie. Det är lite roligt att håna han lite sådär. Eller håna. Det är lite roligt att göra lite målgester.
Ja.
Jag hade den i bakhuvudet. Det var ett jäkla bra läge att ta fram den.
Mm.
Men som man ser här på målgesten, jag misslyckas ju först med första handsken. Så då var jag lite fokad på andra.
Det sticker ju ut ändå när någon gör något sånt i SHL. Det är annars ganska reserverat på den fronten. Vad fick du för reaktioner?
Det var någon i Timrå där som inte tyckte den var okej när det stod 4-0 på tavlan. Ja, men det var inte meningen att det skulle sticka i deras ögon. Utan
nej.
Man var ju så jäkla glad. Man vet ju att det... Första och sista gången, tänker jag. Så är man tvungen att göra något. Men sen är det mycket positivt ändå att man vågade göra en sån där grej. Liksom. Det händer inte så ofta som du sa. Så det är många positiva.
Är det för platt i SHL på den fronten tycker du? Alltså det händer för lite.
Ja men lite tror jag. Det var ju med förr. Men nu är det mer coolare och inte bryr sig när man gör mål. inte någon min ska man inte göra. Nej. Det är det nya.
Ja, det är det fräscha numera. Till din andra spetskompetens då, Oskar. Hur genomför man en perfekt tackling?
Oj, det är ju när man kommer in lite lägre och träffar rakt i bröstet och ser upp på huvudet.
Det är så enkelt.
Ja, eller ja, så enkelt nej, är det nej. Inte längre. Det går
ju fortare
ut alltså.
Nej.
Man får ju se upp.
Men vi har tidigare det här avsnittet pratat lite, jag och Robin, om det här att det tränas inte inom SHL-lagen så mycket på att tackla. Hur jobbar du på att liksom bli bättre på det här och att verkligen liksom tackla rent och så vidare?
Nej, men det tränas absolut inte på att tacklas eller ta emot tacklingar på den delen. Inte ens i yngre led. Eller nu vet jag inte hur det är när det har varit uppe till diskussion mycket, men vad jag vet så tränas du inget på det. Jag försöker väl inte gå in 100 i några situationer som man ska säga rent styrkemässigt om man säger så, utan gå in lite lugnare och stå i vägen och de får åka in igen utan att man satsar själv för mycket. När man satsar för mycket så blir det ju fel ibland. Även fast det kanske att det inte är någon uppåtgående rörelse, utan den kan ju ta illa ändå om inte spelaren är med på det. Liksom.
Jag har upplevt att många av dina mest, vad ska man säga, highlight-iga tacklingar har varit mer att du kör den här sandsex-grejen. Alltså du blir en jävla kloss att köra in i mer än att du själv håller på med yviga rörelser och så vidare.
Ja, exakt. Typ som att man nästan bara ska stå stilla och låta dem åka in igen. Ja. För då är det lättare att man inte gör någon uppåtgående eller får ut någon arm eller något sånt där. Och så ser det ju konstigt ut sen när man råkar missa och de åker förbi.
Ja, men precis. En ganska platt fråga som ofta ställs i hockeysammanhang tycker jag är så här: vad gör du helst? Mål eller sätter en fräck tackling? Men i ditt fall så tycker jag den blir lite befogad. Alltså liksom, numera, kör du helst en sån du hade på Jellinas för någon vecka sedan, eller är det något av dina 8 mål?
Oj. Svår fråga. Alltså när man gjort en sån här tackling, då är det något som händer i kroppen alltså.
Ja.
Man blir ju glad på något sätt eller så. Det är något som händer. Ja. Man bara tänker, wow.
Ja, ja, ja.
Nej, men alltså det är väl... Förr i tiden sa jag kommer ihåg när Uffe Dahlén ställde den till mig juniorerna i HV där. Då sa jag att jag hellre sätter en bra propp liksom. Men nu när man har växt upp och blivit lite mer, vad ska man säga, mogen, då är det väl mål att få hjälpa laget.
Ja. Du var inne på det där, vad som händer igen när man får till en sån där. Kan du utveckla det lite mer? Alltså är det en rush liksom?
Ja, men det blir det. Det tycker jag i alla fall. Det är lite så min spelstil är liksom, att vara fysisk och sätta tacklingar. Och jag tycker det är typ som den på Jellinas senast. Då blir det liksom att först blir man lite så bara, fan, han ligger kvar. Tog den i huvudet. Man såg lite grogg ut. Blir man ju orolig. Men sen när man ser att den är clean liksom, då är det så här, fan vad bra.
Ja.
Men det har blivit läskigare och läskigare att tackla liksom. Man vet inte vilka som är med på det och hur de tar liksom.
Hur ser du på det här med liksom ansvarsfördelningen mellan tacklare och mottagare?
Jag har sagt i någon annan intervju att det är så här 70-30 på den som tacklar då.
Ja.
Att han har 70% och han 30%. Men jag vet inte, det blir ju mer och mer tacklingar man ser där inte spelarna skyddar sig. Fast tacklingarna då går i huvudet. Men att man kanske kryper ihop istället för att sträcka på sig och typ ta emot den. Eller försöka hoppa undan när någon kommer. Och då tar det ofta fel. Och då blir det ju inte snyggt. Samtidigt som att man ska ju inte tackla huvudet, det ska man ju inte. Men ibland, det går ju så fort där ute och man hinner ju inte riktigt ibland komma undan eller vad ska man säga. Ja, jag tror ingen del som försöker skada någon där ute om jag säger så.
Nej. Du, vilka andra tacklare i SHL tycker du är vassa?
Som att säga, Per Svensson är väl ganska vass, han har väl ganska många år har sett.
Ja, han leder väl tacklingsligan?
Ja, det gör han, ja det gör han. Han leder den. Sen är det väl, vem är på andra plats? Är det Folin eller Göteborg?
Du, det ska jag låta vara osagt, men han ligger högt upp i alla fall.
Ja, men säg att det är Folin och Per Svensson också då.
Ja, men tycker du de bästa tacklarna, är det de som ligger högst upp? Alltså, är det så enkelt man ska se det, om du förstår vad jag menar?
Ja, det är väl både och, tror jag. Typ Tyrre i vårt lag är en jävel på tacklarna väl. Kör på folk när han jagar skiten ur dem där nere. Annars, vad fan ska man säga som är... Sen är det väl ingen som tacklar så där alltså egentligen längre, utan det är mer gruff i sargerna och sånt här ju.
Ja.
Det är ju sällan man ser en open ice hit nu på tiden.
Vi var inne på det lite tidigare här i avsnittet, att de lagen som tacklar mest i SHL ligger på så här 12-13 tacklingar per match. Så
ja.
Egentligen kanske man övervärderar den här frågan, alltså, för det tacklas inte så jäkla mycket i SHL.
Nej, det gör ju inte det. Så det är faktiskt. Och sen är det ju, sen beror det på vilken arena man är ibland också, om man får sina tacklingar eller inte.
Okay.
Typ här uppe i Luleå är det, då ska det smälla, säger jag. Jag har varit på dem några gånger. Och säger att publiken ska ställa sig upp, annars blir det ingen tackling.
Ja. Vad brukar det smälla mest, tycker du? Är det okej, Coop Norrbotten, visst, men finns det några fler arenor där man känner att så här, idag kan det brinna till?
De roligaste matcher jag tycker är mot Frölunda och Malmö.
Mm.
Då brukar det vara lite heta möten, tycker jag i alla fall. Malmö är ett stort lag och där smäller väl ofta många på.
Mm.
Sen Frölunda har vi en rivalitet med, som sträcker sig bakåt, som det brukar bli heta matcher där, och det är roligt att möta Joel och Figen, tänkte jag säga. Friberg.
Ja, precis, exakt. Ja.
De är alltid roliga, och de spelarna är så roliga att veta att de kan man köra på liksom, de är alltid med.
Mm.
Så då vet man så här, bara fan, ja, men då kan man gå in lite extra idag liksom, för de är med på det.
Uppfriskande, då måste jag säga, med en Luleå-spelare som inte väljer Skellefteå som så här favoritmotståndare. Jag upplever att de där Norrlandsmötena blir sällan så där jäkla heta. Håller du med mig där?
Ja, men lite. Det var väl slutspelet sist som blev lite...
Absolut. Jo.
Lite hett sådär. Men ja, annars är det ju också en favoritmatch. Då är det mycket folk på läktaren och man kan vara lite jävligare, för domarna släpper lite mer. Men de har inget lag som smäller på. Det är väl backen där, Granberg, som är lite... Som står upp ibland sådär. Men annars är de ju ett lite mer skickligare lag, känns som.
Just det.
Som åker runt i sarghönorna och försöker hitta in dem.
Du var inne lite på Malmö, lite på Frölunda. Vilken spelare skulle du säga är härligast att proppa i ligan?
Jag tror om jag skulle smälla Sylvegård lite, tror han hade blivit sur. Han vill ju vara lite tuff sådär, så det, han är ju skön och proppar dit. Men känner han privat också, så det är lite roligt.
Ah, okay, ja. Någonting säger mig att fler hade valt honom dessutom.
Ja, jag tror det. Han står där på värmningen, du vet.
Ja. Vi har haft med Emil tidigare i podden. Det låter på honom som han mår ganska bra av de där svaren också, så att säga.
Ja, det gör han. Det gör han. Han mår bra av det där.
Är han irriterande när han står där på rörlinjen och börjar käfta?
Nej, inte så. Jag tycker inte det i alla fall. Nej. Sen är det ju att det går ju ett surr om man efter varje match, att han är blåst och står där och bara glor med sin glugg där. Men jag tror han tycker bara om det.
Ja, det tror jag med. Han vittnade till och med om det själv.
Han får ju så mycket energi.
Ja, exakt. Ja. Men det här med att härligast och propp och sådär ligan. Hade det kunnat vara så att du svarade Brendan Shinnimin om det var så att ni inte spelade i samma lag?
Ja, det hade varit.
Ja.
Om jag inte hade lärt att känna honom privat nu och sådär, så då hade jag sagt han lätt.
Har det varit speciellt att bli lagpolare med honom? Ni har ju så att säga haft lite duster.
Ja, i början var det ju det. Du tänkte, jaha, vad fan, hur ska det här bli då?
Ja.
För man har tjafsat så jävla mycket, men vi var ute och tog några öl där i första helgen han var uppe faktiskt.
Ja, okej.
Okay. Jag, han och Fröberg fick vara med också som fredsmäkare.
Begrade stridsyxan.
Ja, exakt. Nej, men det var rätt. Det var lugnt när han kom liksom. Vi bara skrattade åt det och så var det bara att lära känna varandra liksom.
Det är väl rätt fint det där också, att man har varit på varandra som två idioter nästan för något år sedan, men sen så går man ut och dricker bira och blir polare igen.
Ja, exakt. Verkligen. Det var härligt faktiskt.
Ja, han har ju kallat Chicken, Shinnimin och hela den biten. Vem tycker du är fegast i SHL?
Nej, men några sådana där lite fega som alltid kommer när domaren är där.
Ja.
Det är ju Pudas i Skellefteå till exempel. Nu lärde jag känna han lite den här veckan då.
Just det.
Det är lite svårt att säga något dumt om honom. Han är en skön kille utanför vanliga.
Ja, okay, ja.
Men på isen kan han vara en jävel ibland sådär. Annars var vi med. Nu spelar inte Bromé längre. Han var också en likadant.
Just det.
Kommer sådär när domarna kom precis. Så här kaxig. annars är de små. Så det är väl typ... Ja, det är väl han jag kommer på sådär nu.
Alltså, så här, i din roll, när det ska smälla lite och det kanske ska käftas och hej och hå. Vad är det du stör dig på mest? Är det just det när man åker och ställer sig bakom domaren? Eller vad... Vad blir du riktigt irriterad på?
Ja, men det är när man ställer sig bakom domaren. Liksom.
Ah, okay.
Man käftar som fan och gör någon fulsmäll. Och sen när man väl ska stå upp för sig själv, då väntar man till domaren kommer. Och just då ger man ett slag.
Ah.
då brukar det brinna till.
Ja.
För då kan man ju inte göra något liksom.
Nej, just det. Nej, då kan det gå riktigt åt helvete.
Det är inte för att jag är bra på att slåss eller något sånt där, utan det är mera själva grejen att man inte gör något när vi är själva liksom, utan väntar in domaren.
Fattar.
Har lite skydd. Då brinner det till.
Men man alltså, det är ju inte så mycket att det kastas handskar och sådär, men det är ju inte sällan du är inblandad, det är lite gruff och snack och sådär ser man ju. Vilka är de mest minnesvärda, vad ska vi kalla det, trash talk upplevelserna du varit med om under dina år i SHL?
Inte så jättemycket, men det var väl, jag kan bara ta Timrå-matchen när jag gjorde hattrick där till exempel. Ja. Var det ju roligt. Då var det Lodin där och du sa att jag var värdelös och bara kunde bråka liksom.
Och så... Det är rätt kul att köra på värdelöskortet.
Ja. Sådana där kommentarer får man mycket, att man är dålig som fan, man bara kan tackla och skit. Så. Mm. Och det är roligt när man råkar göra ett mål ibland. Åker och säger det sen.
Extra kul när du precis har gjort ett hattrick. Det var inte det bästa ordvalet med värdelös jag har hört då kanske, men ja, visst. Absolut.
Annars är det väl i Kärpet när jag mötte, fan vad var han hette nu, den här gamla spelaren som spelade för några år sedan. Kommer inte ihåg vad han hette, men då ägde han mig sönder och samman. Då stod vi och tjafsade lite, jag frågade hur gammal han var liksom. Och han bara gjorde så här tillbaka, sen här, du vet, jag flera gånger, du vet. Jag fick inte höra någonting, sen började jag avskarva till slut. Så lite sånt där är roligt.
Ja, men det är gött. Hur är det att behöva ställas mot och eventuellt proppa din tvillingbror Filip?
Jag har ju haft dem innan. Jag hade ett läge första matchen mötte varandra, men då hoppade vi, eller jag, undan. Nice. Och då kom jag in till båset och såg det. Han bara, vad gjorde du där, Åge? Jag bara, det var ju brorsan, såg det inte det? Han bara, jo, jag såg det, så började han garva. Men det, nej, det... Vi sa det, hörnerna kan spela tufft, men i mittstorn om jag har chans, då skiter jag nog i det. Nej, men det är speciellt alltså.
Ja, men jag förstår det. Då har du det där i det att alltid ha koll när han är på isen till exempel?
Ja, men det har jag ändå.
Och då klarar han sig undan lite grann i alla fall jämfört med övriga spelare i Djurgården till exempel?
Ja, men lite tror jag. Lite sådär, men jag försöker få bort det, men... Nej, jag vet inte. Man gör det bara inte.
Men det är väl fint på något sätt också att det sitter så här instinktivt i ryggmärgen.
Faktiskt, men det är, jag låter han ju inte göra mål, försöker jag inte göra, men försöker bollen på utsidan.
Ja, jag fattar. Du har kontrakt med Luleå även över nästa säsong, men nu måste det ju ändå ha börjat dyka upp intressenter utomlands, tänker jag. Vad är drömmen?
Drömmen? Ja, men det är ju som du säger, det har alltid varit en dröm att spela utomlands. Så det hade ju varit häftigt om en sån möjlighet skulle dyka upp. Mm. Då får man ju bara se vad det är i så fall. Mm. Så det är drömmen faktiskt. Men än så länge har jag inte hört något. Det gamla vanliga svaret. Inget än.
Det kan ju inte stämma, Oskar.
Jo, det gör det faktiskt.
Okej. Okay.
Jag har inte hört något.
Okay.
Men jag sa till agenten nu när jag var i Ryssland, fan, skicka dit några nu så de gillar det de ser liksom. Kan man få lite rubel liksom.
Ja, det hade väl inte skadat.
Nej, fan. Men ja, vi får se. Just nu är det ju Luleå som gäller, så ja, vi får se vad som händer.
Har du en out så att du skulle kunna lämna för Schweiz eller Ryssland eller så här efter den här säsongen?
Ja, men det har jag. Det är många som skriver in i kontrakten sådär. Så NHL är ju alltid, vad säger man, där får man ju alltid gå, men det vet jag inte om det skulle vara, om det är uppe på kartan, om man säger.
Till exempel Rysslandsspåret, nu som du säger, det kanske inte är något skarpt eller sådär då, men det skulle i alla fall vara möjligt för dig?
Ja, det skulle vara möjligt.
Ja, okay.
Det skulle vara möjligt. Och det har jag varit öppen med många som har frågat liksom, och det finns. Jag är inte så, vad ska man säga, fryd om kontraktet, utan jag är rätt öppen när folk frågar om sådana där saker. Så alla har det på liksom bordet.
Du är ju uppvuxen i Småland, har spelat hockey där i en jäkla massa år. Hur känns det i dig när du på lite avstånd följer Oskarshamns resa?
Häftigt framförallt. När de gick upp där så kollade jag varje match och satt i matchtröjor hemma i soffan.
Oh fan, ja. Kollade. Coolt, ja.
Det var en mäktig resa de har gjort här nu, så det är jäkligt roligt att följa den.
Mm.
Och i framtiden så... Det tror jag alla vet också, att man hoppas man får chansen att hoppa på den resan och vara med där liksom.
Mm.
Men det är nog några år kvar.
Ja.
Hoppas de håller sig upp här i finrummet nu. De har ju gjort det jäkligt bra i år.
Ja, nej, men verkligen sjukt imponerande alltså. Är det fortfarande speciellt för dig att möta Oskarshamn?
Ja, det är det. Det är jättespeciellt. Moderklubben och allt sånt här. Och, ja, när man är där nere, man känner ju igen varenda en på läktaren känns som och sådär. Alltså. Ja, det är speciellt.
Till det jag var inne på lite tidigare då. Är du mest kompletta backen i SHL?
Nej, det tror jag inte.
jag kände att vi behövde svar på frågan i alla fall. Juldags. Vad är viktigast på det ängsundska julbordet?
Det är julskinka, rödbetssallad, Västervikssenap och en god macka.
Västervikssenap, hela att det är så oerhört specifikt.
Ja, det är ingen senap som slår den, tror jag.
Går den att få tag i uppe i Norrbotten?
På vissa ställen finns den, men inte mycket. Man får fråga efter den ibland. Att de får beställa hem den liksom.
Om vi kikar framåt våren här nu lite snabbt bara, Oskar. Vad tror du om Luleås möjligheter? Ni hade en liten tuff start men har verkligen trampat igång, och det känns som att Bulans gäng lite jobbar i skymundan på något sätt.
Ja, verkligen. Som du sa, vi hade en tuff start där, men har kommit ur det nu ganska, ganska bra. Vi har ju poäng i 10 raka matcher här innan uppehållet. Så ja, jag ser våra chanser är goda liksom, om vi kan fortsätta på det här spåret vi har börjat nu. När alla följer systemet och vi bara köttar och kör vårt gamla klassiska forechecksystem liksom. Och hämtar lite puckar mot honom backen.
Ja, nej, men det känns som att maskineriet har kommit igång.
Ja, Bulan har verkligen trummat på oss ordentligt. Ja. Men det känns bättre och bättre tycker jag, i både i gruppen och på isen liksom.
Har han varit grinig på er eller?
Ja, lite grann sådär i början. När vi inte gjorde vad han sa. Han säger det efter vinsten där, att om ni gör som jag säger, då vinner.
Det är fan inte svårare än så.
Nej, som jag säger, bara då vinner jag den matchen.
Det var kul. Luleå har ju haft en tendens, får man väl säga, kanske senaste decenniet att ha, ja, men svårt att leverera på sin absoluta topp när det vankar slutspel. Hur ska ni göra för att liksom få fram maximalt där i mars-april?
Ja, men det är väl att försöka tänka bort att det är slutspel om det sitter i huvudet på oss liksom. Och sen har vi ju värvat in några nu som har gått långt i slutspel och vunnit SM-guld och så här, som kan dela med sig säkert hur de gjorde då, hur man ska vara mentalt och allt det här. Så det kanske är en stor betydelse där, och jag vet inte, det är svårt det där tycker jag. Man försöker trumma på liksom som man alltid gör, men till exempel så förra året hade vi mycket skador i slutspelet. Ja. Vi hade ju några som spelade skadade där mot slutet, och då orkade vi inte heller till slut. Året innan så åkte vi ut mot Frölunda tror jag det var, och då var ju de bättre än oss i slutspelet. Då kom vi inte alls upp, men det är svårt. Det är svårt, men det gäller bara att trumma på som vi gör i serien, så ska det ju gå vägen, tycker man.
Ja, man tycker det. På något sätt bör proppen lossna till slut, i och med att det finns nästan år efter år känns det som jäkla potential.
Ja, vi har haft bra lag nu några år här nu, så det är fan dags snart.
Tror du det hade blivit en okej fest uppe i Luleå om det här 96-guldet blev passé och man snackade om typ 21-22 istället?
Ja, jag tror det hade varit magiskt alltså. Man känner ju på varenda fans att det längtas efter ett guld där uppe, så den festen har nog varit oförglömlig, om man säger så. Man har gått till historien alltså, och den vill man vara med på.
Det känns som att det hade blivit helt okej tryck.
Ja, det hade varit jävla bra tryck.
Oskar, stort tack för att du tog dig tid, och god jul på dig.
Tack så mycket, och god jul.
Det här halvjuliga Släppsargen-avsnittet har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Där finns vi på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess. Och framförallt, god jul!
Ja, god jul, gänget!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.